Det finländska ubåtsvapnet hade sin grund i beställningsarbeten till det ryska imperiet under det tidiga 1900-talet. Den finländska varvsindustrins viktigaste kluster fanns vid Aura Ås mynning, och om detta ska det här avsnittet av Forskaren handla om. Hej och välkomna till Åbo Akademispodd Forskaren. Jag är redaktör Markus Prest. Vid Aura Ås mynning i Åbo, vid båda sidor om stranden när Forum Marinum med sitt sjöfartsmuseum ligger idag, verkade från 1800-talets slut fram till in på 1980-talet en varvsindustri som särskilt vid 1900-talets början fram till andra världskriget producerade ur en teknisk synpunkt mycket krävande fartyg. Den tiden state of the art. Bland annat byggde man ubåtar och ubåtsteknologi som senare skulle nyttjas av den tyska krigsmakten under andra världskriget. Med oss för att prata om Åbovarvens historia har vi idag Mikko Meronen som är forskare vid Forum Marinum. Vi börjar med ubåtarna.
Det här är ju ganska långa anor, det här finska ubåtstillverkning. Egentligen, om man börjar på jättetidigt, så började det redan från ryska tiden. Därför att ryska marinen, ryska flottan beställde ju mycket fartyg från Finland och till och med från Åbo. Här var två stora maskinfabriker och varvsfirmor som var verksamma här i Åbo. Det hette Kraiton och sen Vulkan.
Får jag fråga, Kraiton och Vulkan, det låter ju inte så där purfinskt. Vad var bakgrunden hos dem?
Kraiton har ju längre bakgrund. Egentligen den kan man räkna från det här gamla skeppsvarvet i Åbo från 1730-talet. Och sen maskinfabrik av Cowie och Ericsson som började på 1840-talet. Så de förenades sen på 1850-talet under William Kraiton. Eller 1860-70-talet började riktigt med det här Kraiton-firman. Så det är liksom det är det som är bakgrunden på det här. Och allt det var engagerat för de här ryska statens beställningar. Så det var hela bakgrunden med det här ångfartygstillverkning och sånt. Förstås man byggde ju ångbåtar för passagerångare för finska beställare, men sen mycket snabbt började de bygga för ryska staten.
Det, när man är på 1840 så är det så att man har ändå börjat med stålskruv. Alltså
det är fortfarande hjulångare på den tiden.
Just det.
Ja, ja. Det är de allra första ångbåtarna som byggdes i Finland.
Ja.
Så det är den tiden nästan. Så att, ja. Och sen det här andra firman, Vulkan, den började som maskinfabrik i Åbo, eller vad heter den, på 1800-talets slutskede, 1870-80-talet.
Vad betyder maskinfabrik? Betyder att man bygger motorer och sånt?
Ja, nu man börjar ångmaskiner och alla slags redskap och maskiner. Till och med allt möjligt jordbruksredskap och sen med fartyg att göra och allt sånt med den firma. Och det där Vulkan-namnet, sen kom där det här gamla firman gick till konkurs, men man hade redan byggt upp fabrikshallar och verkstadsbyggnader och varvsanläggningar, så man ville inte ge bort dem liksom. Sen man började med, samtidigt när man slutade gamla firman började med nytt, så samma annons nästan, man hade slut direktionsmöte för det där gamla firman och sen inkallelse för möte av nya firman.
Just det.
Så det hände ju sånt. Och det som sen fick heta Vulkan, det här nya firman, som började med bygga samma grejer, men de började bygga också första bränslemotorer,
ja,
här i Åbo på 1890-talet.
Och då man tänker att, ja, du sa det här tidigare, det finns inte här i inspelningen, men du sa här tidigare att redan 1904 så byggde man ubåtar.
Ja.
Och så det betyder att de måste åtminstone finnas, är det någon sorts bränslemotor, alltså någon sorts dieselmotor eller någonting som krävs för det? Eller vad?
Jo, de hade någon slags bensinfotogen typ ja. Motorer på den tiden. Så det, och sen börjar man också, diesel är just på kommande på den tiden. Det är ja. inte ännu liksom färdigbyggt i det. Så det, om man börjar med det här Crichton, de också hade, eller de inhyrde en stor varv i Sankt Petersburg på början av 1900-talet. Och det var ju idén, det hette Ohtavarve. Och det var idén just att få de här beställningar av ryska staten, därför att det var tidvis såna att ryssarna krävde att den bolagen måste vara verksamma i själva Ryssland. Även det finska Finland hörde till Ryssland, men det var ju det här storförstade med eget område, så det var ju lite såna här tullgrejer och allt möjligt mellan. Så därför liksom, om man ville ju ha de här statens beställningar, måste man också ha verksamheten i Sankt Petersburg. Så de båda firmor, Vulkan och Crichton, hade ju maskinfabriker och verksamheten i Sankt Petersburg.
Men ubåt som koncept, alltså nu jag hoppar liksom, jag kör rakt dit, men där, så alltså det finns några sådana dykarklockor och grejer som är fast för flera hundra år tillbaka tiden, men själva konceptet ubåt, alltså det är väl ändå som början av 1900-talet, det är väl ett väldigt nytt koncept.
Ja, det är ju nytt. Och det är ju liksom alla såna länder som var liksom om man tänker på den tidens mariner och flottor, så det var ju engelska flottan som var det störst. Och alla som var lite mindre började utveckla olika slags andra vapensystem för att möta brittiska flottan. Därför att brittiska flottan behövde inte göra någonting nytt eller göra några nya liksom, grejer. De var herrar på sjön. Så alla de som var lite underlägsen till engelska flottan, de började utveckla olika slags sådana, man kan säga, unsportsmanlike vapen. Liksom. Så det var ju den saken. Det var utvecklingen mest på gång på USA, Frankrike, lite i Tyskland. Så att alla sådana länder som var lite underlägsen för brittiska marinen började utveckla någonting nytt. Så därför också ryssarna var intresserade av de här nya vapensystemen. De hade ju tidigare utvecklat jättemycket med minvapen. Redan från 1800-talets mitt, så de var liksom i spetsen av den utvecklingen. Och sen började de också intressera sig för ubåtar. Och på den tiden måste man sen köpa licens eller de här planerna för de här mest utomlands. Så att av de inventörerna som hade, eller ingenjörerna som hade utvecklat någon nytt typ som kanske fungerar, så man sen gick till och köpte licenser och sådana. Så hände det också med det här ubåtarna som var byggt av Crichton-varvet i Sankt Petersburg. Eller varvet som Crichton ägde i Sankt Petersburg. Licens för de båtarna köptes från Ingenier Lake i USA.
Men det här måste då vara som, alltså det här är början av 1900.
Ja, början av 1900.
Så det här måste vara riktigt som där som modernaste som finns just då.
Ja, det var ju och men med just de båtar, det gick ju allt fel.
Men det är de båtarna som byggdes i Sankt Petersburg, eller?
Det gick ju allt fel, därför att det var ju många rättsgrejer efteråt när de blivit byggda sen. Liksom därför att de fungerade inte riktigt så bra som de... Och sen var vems fel var det? Var det här ingenjör Lake eller hans byrå som sålde ritningar, eller var det Crichtons fel som byggde båtar och eller ryska marinens fel som beställde båtar? Så det gick ju lite i dålig håll den byggande av de båtar. Så att det är kanske en sak som också sen efter påverkade lite om det här finska ubåtsbyggande därför att man sen inte kanske förlitade så mycket om amerikanska grejer sen efter, därför det har varit så mycket krångligheter med de här tidigare båtarna. Så de båtarna, de blev byggda, det blev fyra båtar som var såna här Cayman-klassen. Det var Alligator, Cayman och Krokodil och så vidare, de här båtarna som det hette.
Men det här var alla olika klasser, så det fanns fyra Cayman?
Ja, fyra Cayman-klassens båtar, likadana båtar, fyra av dem. Ja. Så det var ju sånt. Men ryssarna ju sen provde ju olika typer av de beställde ju en typ från Kraiton och sen andra typer från andra varven. Så just det. Också sån utveckling att man sen provde olika typer av båtar.
Men det här måste betyda då att som jämfört med idag så var den här teknologiutvecklingen ändå, alltså antar jag, förhållandevis billig för att man ändå kunde göra prova så många grejer. Eller jag vet inte. Eller åt det ändå jättemycket av
stor budget. Om man har stor makt så kan man göra ju vad som man vill. Liksom.
Precis. Ja.
Så att man hade ju, för den här militära utvecklingen hade man ju pengar sen.
Ja.
Så att det är ju inte kanske så mycket, men liksom den höll man på den tiden. Och där man kan se också det här bakgrunden för det här finska, därför att det var finska ingenjörer och finska fabrikörer som var med i det här projektet redan på 1904.
Varifrån kom den här finska kunskapen? Eller?
Ja, därför det var firman var ägd av Kraiton.
Ja.
Så det var deras killar också med i det här byggprojektet.
Ja. Var var de utbildade, de som lärde sig något, alltså kunde göra sådana saker?
No, de var mest utbildade i Sverige eller England och också i Ryssland. Ja. Så det var ju många som det var också några som tidigare varit i ryska marinen och sådana killar också med i de här grejerna. Så och sen det var några som var utbildade i England. Många var i England därför det själva Kraitons, han var själva William Kraiton var från Skottland. Så han importerade också sen efter liksom egna landsmän till varvet.
Men sen under första världskriget så blev ubåtsvapnet väldigt viktigt vapen, eller man sänkte, tyskarna särskilt sänkte enorma mängder tonnage det där, och blev sen också förbjudna att ha ubåtsvapen efter första världskriget. Men alltså ubåtsvapnet som var ett väldigt nytt vapensystem, vapenslag, så fick en stor roll, eller har jag rätt i det här?
No, jo, den fick under första världskriget en stor roll. Det var liksom, engelsmän de tänkte att ubåtarna ingenting i början av första världskriget. Men sen när en tysk ubåt, U9, sänkte tre engelska kryssare på en gång så började de liksom tänka om igen. Och sen det man kan säga, de var ju mycket effektiva i första världskriget, mycket effektivare än i andra världskriget igen.
Vad berodde det på?
No, det är därför det var ingen motståndsvapen för dem. Man kunde inte hitta ubåten under vatten, och sen man kunde inte sänka den under vatten i början av första världskriget. Och det här motmedel för ubåtar, de sen också utvecklades under första världskriget. Så de hann ju göra mycket skada innan liksom blev vapensystemen som var möjligt att liksom sänka och hitta dem.
Och ubåtens främsta vapen var torped?
No, egentligen var det torped, men sen under första världskriget mest mot handelsfartyg. Torped var allt för dyrt.
Just det.
Så det var dyraste vapensystem som man kunde ha.
Men torped betyder här i alla fall att, så rätta mig om jag har fel, men att det är en projektil som går under vatten, drivs med propeller, men den har inget sätt att styra sig själv, utan det får spikrakt.
Den kör rakt till den måsen de sen, eller jo. Så det är självgående projektil under vatten.
Ja, och det betyder att avstånden blir ganska korta sen när man angriper antaja.
Jo, det var ju några tusen meter. Så det är ju,
okay,
det beror ju lite på torpedtypen.
Ja.
Den också utvecklades mycket under första världskriget, eller innan första världskriget just. Så det första torpederna som var, de också utvecklade på 1860-talet i början.
Så tidigt.
Och egentligen i Österrike och Ungern.
Ja.
Så det var Robert Whitehead som var engelsk fabrikör i Österrike och Ungern som hade utvecklat de här första torpedmodellerna. Så, men ja, det går lite under tid. Men sen, de gick ju med, till första världskriget var de mesta torpeder var ju såna ångtorpederna som drivs med en slags ångmaskin.
Ja.
Det är egentligen pressluft är den största delen av själva torpeden. Pressluft-tanken. Så det har pressluft för den. Och sen man också brinner bränsle där och sen man driver vatten dit så börjar det kommer ånga. Så man kör maskinen med ångan, pressluft och bränslegasar. Så det är ju den som driver det här torpedens motor. Så de gick några tusen meter på den tiden under första världskriget tid liksom.
Och jag tänkte alltså att det skulle vara svårt att sikta eftersom det går rakt. Så att jag menar, om man upptäcker den där så kan man göra,
det kan man göra. Och det gjorde man också mycket. Men det som man sänkte mest handelsfartyg under första världskriget var ju kanon och sprängladdningar.
Och det betyder att man stiger upp i vattnet?
Ja, man anfaller på ytan och sen liksom man går bredvid fartyg och sänker det med kanoner eller skickar gruppmännen med liten jolle och sen går ombord och spränger den båten.
Så
det är ju billigaste vägen.
Det är billigaste, ja. Det låter jag menar.
Men på början av första världskriget det var lite sån här herremännens krig så att man såg en handelsfartyg så stoppar man den med en kanonskott och kommer bredvid och låter besättningen komma till livsbåtar och lämna båten och så vidare. Så det var ju lite sånt att man hade sån här beteende att man försökte rädda liv också.
Ja.
Och det var egentligen i reglerna av krig, det här handelskrig på den tiden. Så att det hände ju så det var liksom kaparregeln som man hade på den tiden.
Ja.
Fortfarande, i början av första världskriget. Ja. Men sen, om man tänker de här mest effektiva, de här S-ar, ubåts-S-ar, så det är fortfarande de första, jag tror att första 20 nästan är första världskrigens. Och av topp 10, det var sex första från första världskrigen och sen fyra sista av dem är andra världskrigen. Och alla är tyskar.
Ja, just det.
Och det ettan av listorna, han är Lothar Arnaud de la Perriere som var verksam mest i Medelhavet under första världskriget. Och sänkte nästan 300 fartyg. Så det är ju...
Och då pratar vi om civila fartyg också. Jag menar,
mest civila fartyg.
Ja, alltså om det är sådana mängder.
Ja.
Det där.
Så att de var ju mycket effektiva och därför förstås ville alla stoppa att Tyskland aldrig skulle ha någon ubåtar. Så det var ju efter världskriget en idé.
Men sen kommer vi till det blir Finland blir självständigt och sen har du sa att sen har den här bolsjevikerna har ett avtal med tyskarna. Är vi på 18 nu eller var det?
Ja, 1918, våren 1918.
Ja, och så sänker ryssarna de ubåtar som de har haft stationerade på Hangö.
Ja.
Ja.
Ja, de liksom de hade en ubåtsflottilj i Hangö också i Helsingfors. Och också i Helsingfors var det några engelska ubåtar också.
Ja.
Verksamma tillsammans med ryska, tjejkärliga ryska flottan.
Och av någon anledning så måste sänka dem, de kan inte köra dem till Sankt Petersburg.
Det var, ju, för det var ju vinter och det var ju is.
Precis.
Så. De kunde inte köra dem tillbaka.
Och de sänkte dem för att inte skulle hamna i tyskarnas händer.
Ja. Ja. Så det hamnade, de sänkte hela flottiljen dit till hamn. Och från de båtar började sen här, det här sagan av finska ubåtsvapen. Därför att sen efter inbördeskrig de bärgades alla de här båtar från Hangö hamn. Först och sett att man får använda det här hamnbassängen, så det var ju idén. Men också man tog allt som var värdefull för finska flottan.
Och det här var, alltså var det fyra båtar där också eller var det flera?
Ja, det var ju flera om jag minns inte mängden.
Ja, det spelar ingen roll.
Ja. Och de var ju såna båtar som hette eller typen av AG, så det var amerikansk Golland eller American Holland type båtar. De var båtar som var byggda under första världskriget på ryska varvena. Och det här planerna kommer från det här firman Holland i USA som hade ritat och utvecklat de här typen av båten. Och de var ju ganska moderna båtar på sin tid, eller en av de modernaste som ryska flottan hade. Och idén att de var ju hangö just att motstå det här möjliga tyska angrepp och sen också själva föra krig på svenska, nära svenska farvatten, därför att tyskarna transporterade ju malm och grejer från Sverige till Tyskland, så det var deras handelskrig var just mot de här båtarna som sen körde vid svenska kusterna till Tyskland.
Sänkte just de här ryska båtarna, sänkte de svenska båtarna eller tyska båtarna?
Jag vet inte om de här båtarna hann om hur många patrullresor de hann göra, men några gick de till. Och några ryska båtar var ju ganska bra, de sänkte ju några tyska fartyg. Och sen det var också de här engelska båtarna som var verksamma i tillsammans med ryssar. De var ju mycket effektiva. De sänkte ju ganska stora mängder av tyska fartyg.
Var de verksamma i Östersjön eller var
det? Ja, i Östersjön. Ja. De hade kört genom danska sunderna till Östersjön och sen var de baserade i finska kusterna tillsammans med ryska flottan.
Precis, ja.
Och de också sen sprängdes utanför Helsingfors. Men ja. De sprängdes på så ordentligt att man kunde inte tänka att reparera dem. Men så de båtarna som var sänkt i Hangö, så sen började man också tänka att om man kunde reparera någon av dem till finska marinen. Och egentligen det var en båt som hette AG-16. Så den var ju i bäst skick. Så det var bara tornen har blivit sprängt bort. Så att man tänkte ju att man kunde reparera den. Och med det här planeringen av reparering av det här AG-16 började det här man kan säga det här utvecklingen eller saken för det här finska ubåtar. Och den också redan för den planen kom det här firmorna här i Åbo med.
Just det.
Och det var ju efter första världskriget, både de här, Kraiton och Vulkan var ju mycket, i stora ekonomiska svårigheter. Därför att Kraiton hade varit i konkurs redan innan första världskriget. Så att den var ju dålig skick. Och sen Vulkan också, de hade stora förluster därför att de hade mycket ryska beställningar. Och ryssarna hade betalat ju bra under första världskriget, också tidigare. Så att, men de hade betalat mest av de pengarna från nya beställningar till ryska banker. Så att, och även de hade blivit betalt av någonting sen efter 1917. Det var ju svårt att de inte fick betalt någonting. Det var nya beställningar och grejer, men de fick inte betalt så mycket. Så det var stora ekonomiska förluster för båda firmor. Så att de hamnade i stora svårigheter. Och egentligen efter det här självständigheten, man försökte också kräva pengar från Ryssland. Finska staten var inte så intresserad, men många firmor hade så stora svårigheter att de försökte att få pengar från ryska staten, men förstås fick man någonting. Och finska staten var inte så intresserad av att kräva privata egendomar från ryssar. Man fick ju alla statliga grejer med tartofredshandlingar och så vidare, att statliga egendomar blev ju liksom kompenserade någon vis, mest med fastigheter och egendom. Men det där, båda firmor var i svårigheten. Och till Vulkan kom en ny direktör som heter Allan Staffans. Och han började sen tänka det där, eller börja söka alla nya möjligheter för nya beställningar. Och sen började de också tänka, det var ju behov att bygga flotta för Finland.
Ja.
Så att få de här nya finska flottans beställningar.
Man hade ju helt, alltså vad jag har läst, så hade man väldigt, väldigt ambitiösa planer för den finska flottan då.
Ja, man hade ju flera sådana här flottprojekt eller flottplaneringar gick ju under början av 1920-talet. Alla möjliga marinofficerare gjorde arbete för att planera nya flottan och nya kustförsvar och hela försvar i Finland. Så att det var många som fick uppdrag att göra en plan för att bygga flottan, men aldrig hände ju någonting. Så det var ju många, många projekt, och det var egentligen ett par sådana kommittéer också som gjorde mycket ordentligt arbete för att planera hur den finska flottan skulle se ut. Och alla i de här planerna var ju ubåtar med.
Precis, men vad var finska flottans ambitioner då? Alltså, hade man större ambitioner än bara försvar?
Det var bara för det här finska försvar. Därför man räknade på riktigt att hur stor flotta man skulle behöva om man ville liksom försvara det här hela kuststräckan.
Precis,
ja. Så att man till och med räknade här hela kuststräckan, hur mycket det var på Finska viken, hur mycket på Botniska viken, hur mycket på Petsamo och så vidare. Hur stor flotta man skulle behöva för den. Och sen man jämförde för alla andra flottor i Östersjön, hur stor flotta har Danmark, Sverige, Ryssland. Så att man skulle jämföra hur. Och sen man planerade också, eller tänkte också, att om det kommer att någon makt utanför Östersjön kommer in till Östersjön, och sen om man behöver strida mot dem. Men det var ju lite inte så stort, men också tänkte man om den. Så att det var ju alla möjliga planeringar, och egentligen alla de här planeringar de var ju ganska stora egentligen. Det var, och i alla planer var ju ett antal ubåtar med.
Men visst, alltså, kom jag ihåg rätt att man hade faktiskt som planerat alltså över 100 fartyg?
Det största planen var ju någonting sånt.
Ja.
Men sen började man dra ner det för ekonomiska skäl.
Ja.
Inte för det här doktrin eller någonting sånt skäl, utan ekonomiska skäl. Man drog mindre och mindre och mindre. Så att man fick inte igenom dem, så började man liksom dra ner vad det minsta som vi liksom får. Så det var inte för att vi behöver den och vi får den, utan att det var ju minsta som vi, vad vi bara kan få, det var ju den sista. Så att och därför det idén för att reparera de här gamla ryska båtar var ju idén för att få någonting snabbt på gång. Och sen liksom det är ju, man tänkte ju att det är ju billigare att göra sånt, börja med att reparera en båt och sen börja utbildning, och sen liksom får man en bygga nya båtar sen, eller ny flotta sen efter. Så det är ju det. Och egentligen det hela finska kustförsvar litade ju jättemycket till kustartilleri. Det var ju den viktigaste delen, nästan, man kan ju säga. Man hade ju ärvt från de här ryska kustbefästningar tiotals kanoner. Nästan, det var tiotals sådana här 6-tumskanoner. Det var den huvudvapen för finska kustförsvar intill 1980-talet.
men då ren alltså ren då ja. Efter första världskriget början av vår självständighet så handlade det om alltså om såna här fortifikationer eller handlade det om några mobila kanoner utan
det var fortifikationer.
Ja.
Ja. Så det var den idén. Och det var ju egentligen var det idén för det här nästan i alla de här planerna var någorlunda liknande idé att det där kustartilleriet är det basen eller bakgrunden till allt och det här rörande flottan är bara liksom att få liksom det där artilleriet och motståndet till viss plats som man behöver. Så att man planerade för att motstå landstigningar.
Ja.
Eller sånt anfall mot kuststräckor. Och idén var att med ubåten var viktig för den att det var ju den enda vapen man tänkte att kunde slå mot den här fiendeflottan ut på havs.
Just det.
Så idén var att ubåten är där ute och sänker möjligtvis några av de här fartyg från den här landstigningsflotta som kommer mot finska kusten. Och sen det är mineringar. Och med mineringar man sen med sjöminor, man sen motstår det här och sen också liksom pakottas.
Så det tvingar
fienden till viss kuststräcka,
ja.
Eller visst område. Och sen kustartilleriet gör sitt jobb och sen man har möjligtvis större artillerifartyg liksom senare blev pansarskepparna. Man på den tiden man pratade om kanonbåtar och liksom monitorer så sen man kan ha det här rörande kustartilleri ja. för att möta det här landstigningsflotta. Och sen torpedbåtar och sen motortorpedbåtar som är den riktiga slagskraften som sen anfaller mot det här på riktigt passande tid och passande plats mot det här fiendeflottan och sen gör den största förlusterna för den.
Just det.
Så det riktiga slagskraften man tänkte att den är motortorpedbåtar och torpedbåtar.
Ja.
Så det var den liksom doktrinen för finska flottan eller finska kustförsvar på den tiden 1920- och 1930-talet.
Hur är det där sen när den här varvsindustrin här utvecklas just det också den här att bygga örlogsfartyg och bygga ubåtar så i vilka skede kommer Tyskland in där och hur kommer det sig ändå att vi har en så otroligt avancerad industri här? För att min bild är alltså att det är som de bästa ubåtarna i världen som byggs här just då.
No, det är ju därför att det var ju mycket utvecklade varvsindustri här för början.
Ja.
Egentligen de båtar som, eller fartyg de hade byggt för ryssar var ju också liksom bästa som man kunde bygga. Liksom de ryssarna hade beställt från Åbo-firmorna. Jätteutvecklade nya typer av torpedbåtar och mindre jagare.
Ja.
Så de var ju jättefina båtar i sig redan i början av 1900-talet när de byggdes här på varvena i Åbo. Och sen man hade ju den här kunskapen här ja. Liksom, sen tidigare. Men sen för kunskapen för själva ubåtarna sen sökte man lite utanför. Så att man visste ju, det är ju också man oftast liksom inte märker den att egentligen för att varför de tyskarna är med, det är inte därför att tyskarna själva så mycket ville komma till Finland, utan det är också att de firmorna här i Åbo och mest det här Allan Staffans kanske, han såg ju att om man vill ha det bästa som man söker dem från Tyskland.
Just det.
Så det är
alltså bästa ingenjörer.
Bästa ingenjörer för att göra det här arbetet.
Ja.
Och egentligen den började redan på början av 1920-talet.
Just
med planering av det här reparerande av AG-16. Och till den projektet Allan Staffans började samarbete med en holländsk firma som hette Ingenjörbyrå för Skeppsfrå. eller IVS, så de hette på korta. Så att det här IVS-firman var sånt att det var ju tyska, för att sälja ut det här tyska kunskapen efter första världskriget. Därför att det var förbjudet för Tyskland att ha någonting att göra med ubåtar eller många andra militär utveckling också. Så att det var ju idén för att de startade en firma i Holland som de började sälja ut det där, deras kunskap.
Just det.
Och det Allan Staffans gick i avtal med, eller började prata med det här IVS redan på 1922 och 23.
Och sen blir alltså det här stora, nästan alltså väldigt stora ambitionerna på upp till 100 eller över 100 fartyg. Det blir sen en handfull fartyg. Men det där. Men man bygger alltså de här pansarskeppen här och man börjar bygga de här fyra, eller vad heter det i en klass?
Tre båtar.
Ja.
Ja, det händer ju så att sen det här finska flottans planering man kortar, eller liksom drar bort ett antal fartyg i alla planskedjorna. Och sen i mitten av 20-talet hade man liksom hände ju sånt att den här torpedbåten S2 sänker i storm utanför Björneborg. Det är en sån sak som har lite betydelse för det att
alltså den sjönk i storm, alltså
den förliste i svår väder.
Och så en finsk torpedbåt.
Ja, en finsk torpedbåt. Så det var ju, och den sen förliste med hel besättning.
Ja.
Så det var en mycket viktig sån här presshändelse.
Hur stor båt pratar vi om när vi pratar om en torpedbåt på den tiden? Alltså?
No, det var lite över 50-mans besättning. Ja, allt gick med en båt. Ja, ja. Så det är ju... Det var ju det viktigaste. Så att, och sen liksom alla de här planerna, eller det kom en politisk press också för att få det här finska flottans sak liksom gjort, att man liksom riktigt börjar med den. Så att man behöver nya flottan, ja. För de gamla båtar börjar sänka och så vidare.
Ja, ja.
Och man till och med hade mycket sånt här, på den tiden man pratade riktigt propaganda. Ja. Så man gjorde riktigt flott propaganda,
ja.
för att uppbygga det för den här finska flottan.
Ja.
Man hade eget flott tidning och,
ja.
Och allt möjligt, så man försökte liksom få den här saken liksom märkt. Och sen efter det här riktigt bra politisk press fick man egentligen en flott lag för att bygga nya flottan. Men man började också planera redan tidigare än det här lag gick igenom i alla myndigheter. Så att det liksom, man började planera redan 1926 det här, ja. nya flottan och flottlagen man sen, ja, ja. Fick nästa år.
Ja. Ja. Men det går ändå ganska fort där, för att sen på 30-talet så började man ha båtar det där.
Ja, så att
tillverka det här.
Ja, och det där man redan hade den här avtalet med det här IVS med Vulkan, firman Vulkan som Allan Staffans var direktör. Och samtidigt man hade sen förenat de här båda firmorna redan på början av 20-talet, så att Crichton och Vulkan förenade till en firma som fick heta Crichton Vulkan. Och det var just för att få ihop alla liksom alla möjliga infrastruktur för att bygga det här nya flottan. Därför att Crichton hade ju större docka och sen liksom möjligheter för alla tillverkning för fartyg, och Vulkan hade kanske mest om det här maskinfabriksdelen, så att de hade kunnande på mindre grejer, så att de liksom förenades till, och också det var viktigt för finansiella grejer, därför att en firma kunde inte ha råd att bygga någonting så stort eller ha något stort projekt, och det behövde ännu mera egentligen sen förenades det här hela finska varvsindustrin under 20-talets lopp. För att bygga sån här stor flott projekt måste man ha också liksom finansiell bakgrund.
Ja.
Så att man börjar också sån här föreningsprojekt liksom projekt eller börjar sån här förening hända i finska varvsindustri. Så att det här Kraitonvulkan förenades sen med Maskin och Bro i Helsingfors, så fick de liksom större möjligheter för att i finansiellmässigt för att bygga såna här stora projekt. Och sen egentligen det här förenades den till också till med Sandvikens skeppsdocka, eller Maskin och Bro hade förenats med Sandvikens skeppsdocka, och alla de här hamnade sen under Wärtsilä.
Just det.
På senare skede.
Alltså, så när kommer Wärtsilä in?
Ah,
men det är någonstans, ja. är det efter kriget eller?
Nej, det är på 30-talet.
Det är på 30-talet, ja.
Så det var egentligen, Wärtsilä var mycket mindre firma än de förenade stora varvsjätten.
Ja.
Så att de liksom kapade en större firma.
Det där, men här alltså, här just i Åbo. Åbo stad och vi har Raos mynning, alltså här var vi egentligen, var vi sitter här var Forum Marinum finns nu, så här var det väldigt stor aktivitet just då, alltså nästan helt inne i stan hade du en stor industri.
Ja, vi hade ju stor industri, det var på båda sidor, det var torrdockor eller inte riktigt torrdockor men sådana släpdockor på båda sidor, och sen man hade ju de här maskinfabriker på båda sidor.
Så det var massa internationellt kunnande, alltså det var väldigt internationellt här, alltså det är tyskar, det är engelsmän kanske.
Ja, det var ju de här många som var liksom hade engelska, och de här ingenjörerna, svenska ingenjörer var här, och sen kom med det här IVS-firman, kom de här tyska ingenjörerna också hit till Åbo. Och det där, det som man hade redan innan man fick de här första beställningar 1926, så hade man mycket långgående planer redan för de här nya båtar som man kommer att bygga för finska marinen. Så att man hade planerat färdig nästan helt de här båtarna. Så att man hade, därför att för att få den beställningen måste man liksom ha en bra plan.
Ja.
Därför det var ju en tävling,
ja,
mot utländska varv, ja, också. Så det var ju många varv från utlandet också som fick visa sina planer för nya finska flottan.
Så det var alltså samma typ av konkurrensutsättning som idag, eller åtminstone ditåt?
No, jo, lite sånt, men på riktigt, jag tror att de inte andra hade så stora liksom möjligheter. Därför att finska marinen hade ju anställt en tysk officer som hette Karl Bartenbach för det här, mest för det här ubåtsprojekt, men också för de här panserskepparna sen. Så att han var ju anställd av finska marinen som specialist för ubåtar. Så att han hade tidigare varit i första världskriget en flottiljkommandör i Flanders med sån här mini eller mindre ubåtar, sån här Flanders flottilj som de hade där. Och därför också in i de här finska planerna var också en sån här mycket, mycket småbåt också.
Ja.
Så att det var idén för det här finska programmet för att bygga tre såna här 400 tons, ungefär 400 tons båtar, som liksom större ubåtar, och sen en sån här, man kan nästan kalla en mini-ubåt eller mindre ubåt av 99 ton. Varför 99 ton? Det var ju idén att den båten sen skulle skickas eller föras till Ladugasjön.
Just det.
Och enligt fredsavtalen i Tartofreden var det ju krigsfartyg på Ladoga, var ju gränsen var ju 100 ton.
Ah, ja.
Så därför var det där 99 ton. Men det där beställningen av de här båtarna gick ju så att först de här Helsingforsvarvena, de hade samarbete med amerikanska firmor i början. Just för de här alla båttyper. Och sen det här varven här i Åbo hade ju samarbete med det här IVS. Men sen efter, när det blev de här konkurrenstävlingar och allt möjligt, så blev det sånt att beställningen av de här större båtarna kom hit till Åbo med det här IVS. Och den här mindre båt, den gick till Helsingfors, men den gick också med IVS-planer, inte med de här amerikanska planerna. Mm. Så att båda varvena sen byggde mest med det här tyska planeringar.
Så där, alltså den kunskap som behövs för att göra sådana här, alltså det ena är nästan, du måste uppfinna en viss typ av motor nästan från grunden. Alltså,
inte på den skede mera, därför att tyskarna hade ju bra motorer på den tiden.
Men sen stål också, hållbarhet och sådana här, och tryckskruv och sådana här, som inte är ju helt... Alltså det låter inte som jätteäckla grejer, och sen, jag menar, olika typer av stålsammansättningar eller sådana här. Jag vet inte själv, men det låter för mig, låter det som att det är rätt så avancerade grejer även idag.
No, det är ju, det var ju och den tiden också, och redan i början av det här hela projekten hade det varit några sådana här tyska ubåtsspecialister som hade, genom det här IVS, som hade varit med, till och med som killen som hette Techel. Han var en tysk ubåtsspecialist som hade byggt upp tyska ubåtsflottan under första världskriget. Så han ju visste all den här teknologin som behövs. Så att de hade ju kunnande. Men speciellt var speciellt med det här första tre båtar som byggdes här, det här Vetehinen-klassen. Så de båtarna byggs egentligen efter finska marinens specifikationer. Även de specifikationerna delvis kommer från det här Bartenbach och IVS. Men liksom, finska marinen ville ju beställa grejer, utrustning och saker, inte bara från Tyskland, utan från olika firmor i Östersjötrakten och i världen. Till och med de beställde grejer från Sverige. Till och med motorerna kommer från de båtarna kommer från Sverige, från Atlas, Polar Atlasverket. Så det är ju saker som man sen beställer från, och sen också inhemska firmor, el- och strömgrejer kommer från Strömberg.
Just det.
Även de sen köper de från utomlands.
Ja.
Så att det är inte helt liksom helt tysk projekt, utan det är också finska marinens projekt, som de vill ju styra med den att köpa grejer också från andra länder.
Det där.
Och sen det där, finska officerare hade ju sen fått redan ubåtsutbildning utomlands. Så det, redan på 1920-talet hade man skickat ut finska officerare till olika mariner i Europa, mest Italien och Frankrike och Danmark och Sverige, för att få också ubåtsutbildning. Och det här övervakare för det här byggandet kom Akseli Ranninen, som hade varit i Italien. Ja. Eller han var i Italien. Men i alla fall han hade fått redan det här ubåtsutbildning. Så de visste ju hur ubåtarna skulle se ut.
Det där, på vilket sätt var det här Vetehinen-klassen, på vilket sätt var det i framkant vad gäller andra ubåtar?
Kanske de inte så mycket. De var ju lite liksom förbättrade första världskrigets ubåtar.
Okay.
Så de var ju, de liknade delvis med de här tyska första världskrigets båtar.
Men är det då Vetehinen-klassen som blir sen modellen för den här typ 7-ubåtarna som till exempel?
Nej, inte riktigt, därför att det var ju utvecklingen som var på gång. Så det här tyska firmor och det här IVS hade ju samarbete med turkiska varvar och tillsammans också med Sovjetunionen och allt möjligt. Så att de hade ju olika olika projekt i olika håll i Europa.
Jag ska bara säga att det är typ 7, fast på den grejen är det att alltså det är typ 7 är den typ av ubåt som man kan se i den här Wolfgang Petersens film Das Boot. Och den var en viktig typ av ubåt i det tyska ubåtsvapnet.
Just det var. Men den utvecklingen mot det där typ 7 och andra senare ubåtar, det var på gång på den tiden, så att det var inte bara de båtar som byggs här i Finland utan båtar som byggs i olika håll i Europa som man har samtidigt utvecklade sina kunnande för nya båtar. Egentligen den som blev sen viktigast var den nästa båten som byggs här i Åbo, så var egentligen inte beställt av finska flottan i början. Så efter de här tre båtar, det här Vetehinen-klassen, Vetehinen, Vesihisi och Ikuturso. Så sen började man planera också en nytt typ av båt som skulle liksom den egentligen var varvets egen projekt. Det var inte i början beställt av finska marinen. Varför? Det var just det att sen varven och sen det här tyska ingenjörer kunde planera ett nytt typ av båt. Eller nyare typ av båt. Varför var varven intresserad? Det var inte... De hade långsiktiga planer för att bygga båtar till export. Att det var inte bara att bygga det här finska marinens båtar. De var hela tiden var de engagerade att få beställningar från andra håll i världen. Och därför att de hade i början, det var redan från början av 20-talet, man hade förlorat stora beställningar, man hade förlorat stora pengar och stora förluster för det här ryska revolutionen och självständigheten. Ja. Så att man visste ju att man behövde de här utländska beställningar för att växa upp det här varvsindustri på den viset som man vill. Det bara det här finska rederiens och finska statens beställningar räcker inte till.
Det här är väl fallet, antar jag, för nästan vilken industri som helst i Finland som gör något dyrare.
Ja, och det var bara det här finska marinens beställningar, det var det bara att få det här saken på gång.
Precis.
Och de kommer att vara sån här PR för nya beställningar utomlands.
Ja.
Och därför också man ville ju, hade ju en ganska omfattande projekt att bygga en egen båt.
Ja.
Liksom en egen båt av själva varvet. Förstås, finska marinen hade ju från början förköpsrätt för det här. Att man visste ju sen att finska marinen kommer att betala i alla fall.
Ja.
Så att det var inte ekonomisk liksom, risk för den. Så vis. Men man kunde ju göra liksom, som man ville göra själv. Att det var inte omsträckad av finska marinens liksom, regler och grejer. Så man kunde ju bygga en båt som man ville utveckla.
Men alltså, var det just den här då? Vesikko.
Det var ju det här, ja, Vesikko. Så det blev sen Vesikko.
Ja.
Så det var varvets byggnummer CV-707. Så det var ju varvets byggnummer 702, 3 och 4 var de här Vetehinen-klassen. Och sen 707 var det här sen som blev Vesikko.
Vad var det som var särskilt med Vesikko då? Varför ville man bygga en sån båt?
No, det var ju, tyskarnas idé var ju att bygga sån här mindre mobilisationsbåt, man kan ju säga. Så att man ville ju bygga sånt båttyp att den kommer att vara snabb att bygga. Såna kustubåt, inte särskilt stort, för att försvara egna kuster.
Ja.
Så det var ju tyskarnas idé att få på gång sånt projekt att man kunde sen själv i Tyskland bygga snabbt nya båtar.
Vad var det som var särskilt?
Och sen för varven här i Finland, det var ju, eller Kreitelvulkan, var det ju idén att få nytt typ av båt som sen är topp i klassen och sen man kunde presentera att vi har byggt sånt här och sen om några andra vill beställa liknande båtar från andra håll i världen eller andra håll i Europa. Till och med estniska flottan hade ju planer för att bygga upp sina båtar andra mariner här i Östersjön hade ju liknande planer, så att man hade ju möjligheter för att liksom få beställningar.
Vad var det som var särskilt med CV707 som kommer att heta Vesikko sen? CV står alltså för...
Särskilt med det här CV707 var att det var byggt med nya typer av ballasttankar, så att det var snabbare att gå under vatten. Så att det var ju snabbare än de här äldre båtar.
Så ballasttankar alltså är sånt som man fyller med vatten för att få båten att dyka?
Ja, dyktankar man kan kalla. Ja. Så att det var nya typer av dyktankar, det kunde dyka snabbare än de här tidigare båtar. Och sen det var byggt med sånt sätt, med det här pressskruvet.
Tryckskruvet.
Ja, det var byggt så att den kunde bli byggt med svetsning också. Även det här 707 eller Vesikko var byggt med nitad skruv fortfarande. Ja. Men bakgrunden var också att man kunde svetsa det här skruvet också om man vill.
Och betyder det att det var hållbarare? Eller?
Ja, det var ju byggt på så vis att den går att svetsas ihop. Liksom. Ja. Det var ju idén med den. Man behöver ju lite tänka annorlunda sätt. På den tiden när svetsning var inte så särskilt... det var ganska nytt på fartygsbyggande på den tiden.
Ja.
Så att det var en sak. Och mest det var det där dyktankar och det här tryckskruvet som var nytt på den. Annars det var ju liksom en vanlig ubåt på den tiden. Så att det var det.
Här kan man kanske säga att Vesikko kan man besöka på... Vänta nu, det är
utanför Sveaborg.
Sveaborg, ja. Så där kan man besöka den, det är ett museibåt, den står på land.
Det står på land och det är öppet på sommarsäsong där, av Krigsmuseet.
Ja.
Så det är ju bra ställe att besöka om man vill se en ubåt.
Ja.
Så att, och särskilt med det här Vesikko eller 707, det kommer ju mycket tysk ingenjörer med i det här projektet. Och de kom till Åbo för att planera olika grejer och sen också till byggandet och sen till det där utrustningsskedet och sen också till det här provkörningsskedet. Det hade redan varit på de här andra båtar, det här veterinärklassen, att det hade varit tyska besättningar på provkörningar, därför att finska marinen inte hade tillräckligt många kunniga besättningsmedlem på den tiden, så att man behövde ju också till det här provkörningar utländska specialister.
Men det här då i praktiken så att man övar tyska besättningar?
Just det.
Ja.
De var ju tyska ubåtspersonal från första världskriget och sen såna unga killar som var med i såna här hemliga utbildningsprojekt som man hade på den tiden.
Och hemliga var det ju alltså efter det?
Efter första världskriget, man fick inte någonting att göra med ubåtar.
Nej, Tyskland fick inte ha någonting att göra med ubåtar, men de facto så övade det här.
Och speciellt med det här Vesikko var det ju sånt att det kom ju lite mera till det här provkörningar, därför just att det var ju nya typen av båt och sen man också provade alla nya utrustning ombord på den. Så. Och sen, därför det var ju varvets egen projekt, så det var inte så mycket att man hade så många restriktioner med finska marinens sida för det här att göra de här provkörningarna själv.
Blev det någonsin kontroversiellt sådär öppet att tyska besättningar övar här och att Finland är med och utvecklar den här teknologin?
Det kom ju lite sån här grejer på tiden, att också, jag tror att det skrivs på tidningar också på den tiden, men det var inte så märkvärdigt, tror jag. Förstås det var ju lite att de här sovjetambassaden förstås de tittade efter det här projektet, men de hade ju bra kontakter och förhållande med Tyskland på den tiden. Ja. Det var inte så liksom det var inte som det var senare liksom, att det, för dem det spelade inte så stor roll liksom.
No, alltså det är kanske...
kanske mest engelsmän var ju lite emot de här grejerna. Precis. Mer än Sovjet.
Men samtidigt har man många engelsmän här också.
Ja,
men alltså det är förstås...
Men de mest var de redan liksom att inte så många mera hade liksom riktigt engelska. De hade ganska engelska bakgrund, men inte själva födde i England och någonting sånt. Så det var inte så många mera. Men sen senare skedde det gjorde ju problem för Kreitervulkan.
Men det här är ändå en tid då vi har inte ännu, alltså Hitler har inte ännu kommit till makten.
Nej.
Så vi har inte alltså, jag försöker alltså förstå den här tiden lite, att det, stämningen är den som man får när man tittar härifrån tillbaka på 30-talet, ja. Då det börjar se ondskefullt ut alltihop, just med de glasögon man just nu har, men där så är det ju inte, det är inte desto märkligare än att det är ett industrisamarbete som det verkar vara för de människor som lever här på början av 30-talet, plus att du inte har heller Hitler är inte någon som man känner till riktigt.
Nej, inte riktigt liksom, att han bara börjar komma till makt. Så att det var Weimarrepublikens tid och det var ju Tyskland var öppet och så vidare, så det var inte så särskilt märkligt. Och man hade tidigare haft bra kontakter för tysk industri, så det var det industrisamarbete som det var egentligen det där grejen, inte riktigt man.
Det fanns inte heller någon uttalad sån här revanschism hos Tyskland om att man skulle... Eller jag vet inte.
No, i Tyskland fanns det ju... Tyska militären ville man ju liksom komma upp igen.
Just det. Och det var redan på den här tiden. Alltså.
Det var redan på den tiden. Men det var sån här militärtänkande att vi måste bygga upp vår krigsmakt igen. Så att det var den idén. Och de ville ju lära sig allt från det här första världskriget. Så att de skrev ett antal böcker. Jag har mest läst den här marina delen av det. Ja. Men alla hur man ska liksom föra sjökrig.
Ja.
Efter det här lärdomar av första världskriget. Och det var tiotals böcker skrev under 1920-talet av det där grejer. Så att det var ju man försökte lära sig av den. Så att, och sen man hade ju viljan att komma upp och bygga upp igen.
Ja.
Så att, men jag vet inte om man riktigt hade tänkt att börja nytt krig igen. Jag tror inte, men liksom komma upp till makt igen. Liksom, eller komma som stark igen.
För att bara kartlägga mina egna föreställningar om den här tiden. Så det att man håller på samarbeta med tyskar här. Har inte alls den här prägeln av något elände i framtiden. De helt enkelt inte känner till de här människorna. Ja. Utan...
Och de var inte liksom, åtminstone inte alla, eller blev inte ens några nazister eller någonting sånt. Förstås sen efter några blev ju sådana, men inte alla liksom.
Alltså nu pratar vi alltså om tyskarna.
Om tyskarna,
Och det är kanske också viktigt att hålla isär att den tyska krigsmakten och sen det där, och sen den här naziorganisationen, att det är inte samma sak.
Nej, det är inte samma sak. Och de båtarna som byggs här har inte någonting att göra med det här i början.
Nej.
Sen förstås efteråt när det utvecklingen i Tyskland går i sitt håll, så det blir ju som en, men inte i den skede när man börjar planera och bygga dem.
Men CV 707, det är en bit in på 30-talet när den...
Ja.
Fortsätter det här samarbetet sen med Finland? Eller hur går det sen?
Den fortsätter sätt och vis. Och liksom, egentligen om man pratade hur den samarbetet kanske såg ut här i Åbo, så kanske inte liksom folk så mycket märkte. Eller, förstås märkte man att det var tyskar här. Men man visste ju att man bygger ju nya fartyg på varvet och man behöver ju arbetare för den, eller specialister för den. Och sen när det kommer någon killar med flott bakgrund, man inte kanske liksom märker den liksom så bra här i stadsbilden. För det hade redan varit under det här byggprojektet hela tiden, byggare och varvsarbetare.
Och det går inte omkring i uniform här
heller? Nej, de är civila. Ja. De är anställda av varvet. Så det är ju helt liksom normal grej här i stadsbilden, man kan ju säga. Förstås märker man det lite mer av tyska när man bygger nya fartyg. Men man vet ju att det är ju samarbete med tyska ingenjörer och skeppsbyggare. Så det är inte så liksom tystfullt och hemligt och allt möjligt som man behöver inte hålla den liksom. Förstås man inte pratar allt, men liksom att det, man det, och de bor på olika gästhem och hos privata personer och lägenheter, hyrlägenheter och så vidare, så att de bor allt över i stan. Så det är ju, helt liksom normal samarbete med människor.
Ja, och tyskan var också ett världsspråk, och det var det, ja, alltså den dominerande europeiska inflytande här kanske i de här trakterna särskilt.
No, här också, ja, lite, ja. Att man kunde ju, många kunde ju prata tyska.
Ja. Så att, kanske inte fullt så dominerande som engelska är nu, men i alla fall.
Inte så mycket kanske, men till och med i, och kanske inte så mycket här i Åbo mer, men i Viborg var det ju, tredje största språk, tror jag, som fortfarande på 20-talet. Så att, eller fjärde språk där, men i alla fall, så att det var inte så märkligt här i Finland. Det här samarbetet, den handlar också inte bara de här ubåtar, men också de här panserskepparna som byggs här, Väinämöinen och Ilmarinen, som byggs här på varvet. På den också man har lite samarbete med tyskar. Men där är också svenska ingenjörer med och allt med det, den projektet. Så att det är också sånt stort som är på gång samtidigt. Och därför också de här ubåtarna kanske inte märks så mycket där på sidan. Därför det panserskepparna är byggandet är på gång samtidigt.
Och det är stora båtar.
Det är stora båtar, ja.
Ja, som inte har ett så bra öde sen, men det där.
No, ja, men de var ju nu, om man liksom tänker på bak och tittar på den, de båtar, de var ju egentligen ganska bra båtar i sitt tid.
Ja.
Så att det måste man också tänka efter. Så att för den tiden när de var planerade, så var de ganska bra i sitt typ eller sitt tid.
Ja.
Och sen liksom också man hade samarbete med maskinbyggande eller motorbyggnad, därför att man började här också planera att bygga egna dieselmotorer.
Ja.
Och den samarbetet började också 1930-talet. Man hade planer redan på 1920-talet, men sen började riktigt på 1930-talet.
Är det därifrån Wärtsilä diesel kommer?
Ja, just det. Att man hade sen genom det här IVS, många av dem hade anor i Krupp, Germaniewerft bolag, de där ingenjörerna som var med i det här IVS. Så, och det här Krupp-motorerna var den som sen Crichton Vulcan gör en licensavtal i slutet av 30-talet för att bygga Krupp-motorer här i Åbo. Men sen man börjar sen strax i slutet av 1930-talet. De första blir färdiga sen under krigstid liksom. Men man har den också på gång samtidigt, så det är samarbete på den håll också.
Alltså vad hände sen med det tysk-finska samarbetet? Alltså hur länge fungerar det?
Så man kan ju säga att den fungerar in till 30-talets slut. Sen det här vinterkriget är ju lite krångligt där i mittemellan. Därför att det är ju det där att under vinterkriget blev ju så att Tyskland var ju allierad med Sovjet. Så vi fick inte material från Tyskland. Så att de förhindrade nästan allt som vi försökte liksom att få igenom. Till och med material från Italien, man kunde inte föra den genom Tyskland under vinterkriget. Och så vidare. Därför att och många finska fartyg blev sen tagen av tyska flottan och internerade i Tyskland under vinterkriget. Så det var lite sånt här bröt med det här samarbete i den skeden. men det där. Men sen om man tänker det här tiden mitten av 1930-talet efter de här ubåtarna blivit byggda, så det är ju en märklig tid också på det viset att egentligen man har ju det här samarbetet med Tyskland och tyska firmor genom det här IVS, och den sen egentligen sen förhindrar för att få de här nya beställningar hit till Åbo. Mest det här flottans beställningar. Man hade ju, man är med i konkurrenstävling till sydamerikanska stater. Man försöker få beställningar från Chile och från Brasilien. Och man har åtminstone ganska långtgående planering för de flottor. Man till och med planerar att bygga en kryssare för Chile. Men en stor fartyg, man kan ju säga. Ja. Och några fartyg för brasilianska flottan. Men sen det är tydligen engelsmän som sen blockerar det här.
Okay.
Så att därför att just Crichton Vulcan har haft samarbete med det här Krupp och tyska firmor. De använder det här grejen för att motverka Crichton Vulcan, få de här beställningar och för att hjälpa deras egna varv för att få de här beställningar.
Och så antar att verksamheten blir ganska svår. Problematiskt sen i slutet av kriget, eller hur går det?
Nå ja, egentligen den slutar inte helt även efter. Så att det förstås det där under krigstiden man sen har egentligen man har samtidigt som man bygger ubåtar och pansarskeppen, man får också beställningar från Sovjet. Man måste prata att man får liksom mindre beställningar, boxerbåtar och grejer. De kommer egentligen lite efter det här att man hade ju byggt för ryska staten och ryska marinen. Så man sen, även Sovjetunionen kan ju beställa fartyg från varven här i Åbo. Så de beställer ju samtidigt. Och sen slutet av 30-talet började den växa upp så att man får nya beställningar från Sovjet. Men de sen blev inte färdiga, de båtar. Och sen fortsättningskriget börjar, så tar tyska marinen över de här beställningarna. De kommer att byggas sen för tyska marinen. Och man börjar bygga färdig de här boxerbåtar, mindre såna här pråmar, transportfartyg. Och man bygger sen de färdig för tyska krigsmarinen. Och inte allt. Och sen beställer de några nya fartyg och de inte blir färdiga sen när kriget slutar för våran del i 1944. Och sen efter igen Sovjet tar över de beställningar och de byggs sen färdig som krigsskadestad.
Okej, okay, ja.
Så det är ju lite sånt att man håller på med det där. Mycket för båda liksom att det är inte så märkligt. Men sen man fortsätter med det där att när man hade byggt de här Krupp-maskiner, Krupp-fartygsdieslar under kriget, så att man sen försöker fortsätta det här licensavtal med de tyska firmor sen liksom tar över det här Krupps arve i Tyskland efter kriget. Och man gör en nytt licensavtal även på den, men man inte bygger såna typer av motorer mera, men man försöker hålla det där
kunnande
och hålla det där på gång så att man får liksom vad man behöver. Så att den är en sak som man fortfarande håller efter kriget tillsammans med tyskarna.
Ja.
Och sen också några maskiner och grejer kommer från när man bygger det här krigsskadeståndet till Ryssland, till Sovjet. så kommer delvis maskiner, grejer från krigsskadestånd från Tyskland och andra länder som bygger krigsskadestånd från till Sovjet. Så de skickar ut maskiner och installerar dem in till fartyg hit här i Finland.
Och då är det, då är vi efter 1945, så då, ja. Det, då heter det, har allting ändå hamnat under paraply av Wärtsilä eller det där?
Ja, allt har hamnat under paraply av Wärtsilä.
Ja.
Ja, alla de här, nästan största delen av varvena i Finland hamnade under Wärtsilä i slutet av 1930-talet.
Ja.
Så att egentligen Wärtsilä var mycket små firma som sen kapade det här över nästan alla varvsindustrin i Finland i slutet av 30-talet.
På vilket sätt lyckades man göra det? Det var ju
någon lite sån här märklig affär då, att det var några ägare som dog av de här maskin och bro som sen hade förenat allt. Och sen liksom Wärtsilä tog över och köpte en större antal aktier. Så att det var liksom riktigt sån här kapningsaffär.
Okej. Okay. Ja.
Så det nästan man pratade redan på den tiden, men jag tror att abborre äter en gädda eller en lax liksom. Ja. Så det var ju sånt så stort händelse. Men man behövde ju den större firman eller större förenande under det här 30 eller början av 30-talet. Och sen den började redan på slutet av 20-talet. Man behövde den för finansiering, för att bygga det här flottprogrammet. Därför att man började bygga pansarskepp.
Ja.
Så att man behövde ju pengar för att köpa stål och material. Så att man behövde ju det här finansiering, större bakgrund för att det var möjligt att bygga sånt här projekt. Även man hade sen att staten kommer att betala, men för att få den här gång behövde man ju finansiella bakgrunden.
Ja.
Och alla firmor hade varit i någon slags svårigheter i början av 1920-talet. De hade inte så stora liksom, möjligheter själv liksom, att göra det.
Hur länge är Wärtsilä kvar sen här verksamt i omynningen? Alltså
Det är även idag lite. Så det är Wärtsilä har fortfarande lite utbildningsverksamhet här.
Okay.
Så att, de är fortfarande kvar i sätt och vis.
Men själva chefsbyggandet har slut någon gång på 80-90?
Den slutade sen på liksom 80-talet. Så att byggandet här i ån. Och sen flyttar man allt till Pärnu på 90-talet.
Och där slutar det här avsnittet av Forskaren. Gå in på www.abo.fi/forskaren för att lyssna på andra avsnitt. Tack för den här gången.